kom, kom, nu måste kolla hem med honom. Jag har låst dörren, vi ska ringa polisen. Det är så.
Influencern Margot Dietz har fått enorm kritik efter att hon filmat en utslagen och blodig man och lagt ut det i sin YouTube-kanal som har närmare 300 000 följare.
Flera företag bryter sina reklamsamarbeten med influencern Margot Dietz.
På en kvart får du veta om filmen kan få rättsliga följder för Margot Dietz och hur det kommer sig att vi gått från att ringa 112 till att filma och lägga ut i sociala medier.
Alltså han är inte sönderblodig, han är liksom lite blodig och blåslagen.
Det är onsdag den 9 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Essi Klingberg, redaktör på SvD Kultur, och Mårten Schultz, juridisk kommentator på Svenska Dagbladet och professor i civilrätt, som just nu är gästforskare vid Oxford i Storbritannien. Hallå på er.
Hallå, hallå.
Först, vad tänkte ni när ni såg den här Margot Dietz-filmen?
Jag tänkte kanske att det var ett medvetet prank. Ett sätt att väcka engagemang, för att Margot Dietz har varit ganska bra på att balansera på gränsen tidigare. Mm. Men så var det ju inte.
Nej, vad tänkte du, Mårten?
Jag såg det först när det blev medier kring det, och då, jag tänkte väl kanske lite som helst att det var iscensatt i första hand, att det var gjort. Men sen insåg jag att det nog inte var det. Jag är fortfarande inte helt säker i och för sig, men sen så reagerar jag väl på att det är fruktansvärt smaklöst.
Ja, men precis, för vad är det som är så anmärkningsvärt med det här, om ni skulle sätta fingret på det?
Alltså det som folk reagerar på är väl dels agerandet, att man då filmar innan man hjälper till, men också inramningen, att det ses som något man kan göra underhållning av. Det är ju ett anmärkningsvärt agerande, men jag tycker inte kontroversen i sig är anmärkningsvärd, i och med att det åskådliggör bara hur stor del av influencerskapet som kretsar kring någon sorts eget utgivarskap. Alltså en influencer är ju verkligen sin egen pressperson, sin egen ofta klippare, då inte Margot Dietz, men man är sin egen manusförfattare, man är sin egen sociala medieansvarig.
Jag tycker också att det intrycket som sekvensen ger är ju en häpnadsväckande empatilöshet. Att det ligger en människa som är utslagen i trapphuset av någon anledning. Och det första tanken är att göra liksom screwball-komedi av det. Beta på kroppen och sådär. Och lägga på ljud. Det är ja, väldigt konstigt.
Mm. Hon har ju gått ut och bett om ursäkt för det här, ska vi säga. Men jag tänkte, Essie, du skrev en krönika om det här där du räknar upp liksom den moderna människans grundimpulser i hotfulla situationer. Vilka är det?
Ja, men jag skrev ju att det är liksom fight, flight or film har liksom blivit kanske ens grundingivelse i sådana här situationer. Och det är liksom, det jag menar med det är väl att det senare då, film, är väl något som för allt fler människor framstår som något naturligt att göra. Och det här är ju något som blåljuspersonal till exempel vittnat om ganska ett bra tag. Och i värsta fall så kan ju det faktum att det står massa privatpersoner och vill filma försvåra för dem att genomföra deras jobb.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Fäkta, fly eller filma alltså. Men det här med att iaktta istället för att ingripa är inget nytt. På 1960-talet döptes fenomenet till bystander effect, åskådareffekten. Då var teorin att ju fler människor som bevittnade till exempel en misshandel, desto större sannolikhet att ingen hjälpte till.
But what we have here is two conflicting rules. One is the rule we ought to help, and the other is the rule that we ought to do what everybody else is doing. And here you have a group of, effectively a group of strangers who are exerting the pressure not to intervene, not to help. And it's very difficult to rebel.
Forskare har senare kommit fram till att det finns många faktorer som spelar in om man väljer att agera eller inte. Till exempel hur offret är klädd, hur akut läget verkar vara och om man själv känner sig hotad eller inte. Men åskådareffekten har fått en ny aktualitet i samband med att vi alla går runt och bär på mobiltelefoner.
I efterhand så blir man ju faktiskt ganska förbannad på att man kan stå och filma utan att hjälpa personer i nöd.
Men du, Mårten, alltså vad säger egentligen lagen? Måste man aktivt hjälpa någon som är i nöd, till exempel?
Nej, det finns ingen allmän plikt att hjälpa nödställda. Det finns specifika plikter i vissa sammanhang. Så att jag som förälder har ansvar enligt föräldrabalken att se till att mina barn får mat. Och om jag har varit med om en trafikolycka eller ser ett fartyg i sjönöd, det är en sån här klassisk grej. Några minnesgoda lyssnare kanske minns det sista avsnittet av Seinfeld.
See, the great thing about robbing a fat guy is it's an easy getaway, you know? They can't really chase you.
Gänget i Seinfeld åker upp till Vermont och ser en person bli rånad. Och de bara skrattar och tycker att allting är väldigt gulligt. För de kommer med sina hårda, kalla, cyniska Manhattan-ögon upp dit till norr. Och det är ett exempel på skillnader. För i USA så är det olika delstater om man har en skyldighet att ingripa när andra människor befinner sig i nöd. Men i Sverige har man det inte, till skillnad från många andra länder i kontinental Europa.
Mm. Ja, det är episkt det sista avsnittet. När det sen rullas upp all skit de har gjort genom alla år mot alla människor.
Ja, det är väldigt
tips.
Kul.
Det är väldigt kul om man inte har sett. Nej, men du är inne på det. Vi har ingen civil kuragelag i Sverige.
Nej, det har vi inte. Det utreddes för ungefär 10 år sedan. Då det var Kristdemokraterna som låg på i den regeringen. För de har känt länge för det och har varit ganska ensamma med det. Jag tycker själv att det är en ganska bra tanke faktiskt. Och det är jag ganska ensam också om, bland jurister i alla fall. Men utredaren själv tyckte inte om det, så han såg i sitt eget lagförslag och sen bara själv dog det.
Mm-hmm. Men du sa själv att du är inte helt emot det. Varför tycker du att vi skulle ha en civil kuragelagstiftning?
Alltså jag tycker att det på rent moraliska grunder bör finnas en plikt att hjälpa människor i nöd om man kan göra det utan risk för egen liv och hälsa. Det exempel som brukar tas upp det är från Maciej Zarembas klassiska artikel Orättens rötter, som handlar där han beskriver en man som står och röker och tittar på ett litet barn som drunknar i en vattenpöl, kollar på barnets dödsryckningar, slänger cigaretten. Och så ställer sig Zaremba frågan, har mannen gjort någonting fel? Ja, det har han. Man får inte kasta cigarettfimpar på skolgårdar. Men allt annat är tillåtet i scenariet. Och det tycker jag illustrerar ganska bra situationen när en allmän plikt att hjälpa nödställda skulle kunna göra lite nytta. Däremot så finns det finns invändningar som är legitima. En sån invändning har varit att människor skulle riskera att hamna i fara om de ska ingripa vid rån och sånt där. En annan är att det skulle riskera att komma i konflikt med vittnesplikten. Man skulle inte våga berätta om vad som har hänt när man har sett ett brott, eftersom man själv har gjort sig skyldig till ett brott när man inte har hjälpt till.
Mm. Jag tänker på den här kritiken som du var inne på, Essie, som bland annat kommer från blåljuspersonal, att människor filmar olyckor i stor utsträckning som de ser och att det kan påverka räddningsarbetet. Men kan man ju inte vända lite på det och tänka så här, i en rättsprocess kan ju filmat material verkligen vara helt avgörande. Så kan det inte vara ett sätt att agera, att just filma, Mårten?
Jo, men det kan det vara. Och jag menar, man kan väl bara ta exemplet med Floyd som startade hela Black Lives Matter-grejen. En film kan ju rymma en revolution om den ligger rätt i tiden och visar någonting.
Du, Essie, tillbaka till din krönika som du skrev då. Där är du ju inne på att liksom mobilen används mer som en sköld mellan oss och verkligheten. Vad menar du?
Ja, men att det är ett sätt att skapa en distans till det som sker. Men också, det jag menar är väl att det kan ju faktiskt också fungera som en de facto sköld i och med att man kan till exempel, som Mårten var inne på, dokumentera polis eller ordningspersonals agerande. Men det som skaver här är väl att det sker i ett exploativt egenintresse istället. Och det finns ju en del likheter mellan det här fallet och diskussionen kring YouTuben Logan Paul 2017 som gjorde en vlogg där han befann sig i en sån skog i Japan dit folk går för att begå självmord, och så filmade han ett lik, och så blev hans tittare jättearga och många andra också, och det resulterade i att YouTube gick ut och offentligt tog avstånd från det, och videon togs ner och så. Men jag tänker att man återkommer hela tiden till det här. Ja, men att det faktum att det inte ofta finns så många personer som ser materialet innan det landar hos en miljonpublik. Mm. Och då kan ju följdverkningarna bli ganska mycket grövre.
Mm. Ja, men precis. Och i det här fallet handlar det ju då snarare om att göra content av vad som helst. Även det andra exemplet du tog upp där. Och du har också dragit paralleller mellan Margot Ditts YouTube-klipp och en ny skräckfilm.
Ja, Jordan Peeles Nope, som ju varit en av årets stora biopremiärer. Den handlar om ett syskonpar som inser att det hovrar ett UFO över deras hus, och deras första ingivelse är att vi ska filma det här och vi ska bli kända och få publicitet. Och det är ju Jordan Peele, han är ju känd som en sorts den sociala thrillerns mästare, och det här är ju lite utav en sedelärande historia, eftersom att de hamnar ju dels i stor fara, men det är också väldigt många människor längs det här UFOs väg som får sätta livet till. Och jag tänker att det är ju en sorts en nickning till av vad sociala mediesamhället har gjort med oss, och Det är en ganska rolig film, men det är också en ganska obehaglig film. Och jag tänker att Margot Ditts då liknar väl till viss del hans huvudfigurer, i och med att hennes impuls var att filma. Och att det finns något slående i hur mycket den här händelsen speglar exakt vad som händer i filmen. Om man ska då se det som en sorts motsvarighet, att få betala ett högst pris liksom, genom att som hon nu blir av med väldigt mycket samarbeten och så vidare.
Mm. Ja, men precis. Hon, som sagt, hon har ju bett om ursäkt och tappat en massa sponsorintäkter på grund av den här filmen. Men Mårten, har hon gjort sig skyldig till något straffbart?
Ja, det återstår väl att se. Det tillkom ett nytt brott för 4 år sedan eller nu, eller är det 5 kanske, som heter olaga integritetsintrång.
En vårdag 2018 plingade till i Ottos mobil. Han har blivit taggad i en bild som visar honom utslagen på en toalett när han var 17 år gammal. I panik försöker han få upphovsmannen, som har 500 följare, och sedan Instagram att ta ner fotografiet. Men 50 personer hinner se det innan han lyckas. 1 år senare döms upphovsmannen mot sitt nekande till dagsböter och 5000 kronor i skadestånd. Lagen om olaga integritetsintrång trädde i kraft 2018. Och det här är första gången som den tillämpas.
Tingsrätten anser att målsägande var i en mycket utsatt situation när fotot togs.
Den här filmen som vi pratar om nu, den är ju lite svårare att bedöma. För att jag vet inte riktigt själv om hur jag läser filmen. Om den här killen ligger där utslagen på grund av berusning eller påverkan av droger eller någonting sånt. Eller på grund av det våld som Margot Ditt säger att han har blivit utsatt för. Hon säger ju att han är blodig men inte sönderblodig eller någonting annat. Ganska obehagligt sätt att uttrycka det på. Men så jag vet inte riktigt varför han ligger där. Men i båda situationerna så träffar den här regeln. Både om han är utslagen på grund av berusning troligen eller några andra droger. Eller om han har blivit misshandlad, och då kan det utgöra brottet olaga integritetsintrång. Då är det själva spridandet av filmen som gör problemet, och det innebär också att andra som sprider filmen vidare kan göra sig skyldig till samma brott.
Vi vet ju inte om det här fallet har polisanmälts än, men kan vem som helst polisanmäla det?
Ja, det är ett sånt brott som alla kan anmäla. Till skillnad från förtal som bara kan anmälas framgångsrikt av den som har blivit förtalad.
Mm. Men om det skulle gå så långt att det blir en polisanmälan, vad bedömer du att följderna kan bli?
Om man skulle spekulativt gissa om det här blir ett åtal, då är det ju ett bötesbrott, det är liksom inte allt för allvarligt ändå.
Ja, men alldeles oavsett om det här blir ett rättsfall eller inte, så tänkte jag fråga dig, Essie, alltså, vad innebär den här filmen för Margot Ditt som influencer? Alltså, är det här peak influencersamhället?
Men det finns ju något förutsägbart i hur hela den här historien har utspelat sig, och i detta att ett gäng företag nu sagt att de säger upp sitt samarbete med henne. Och jag tänker att det är också, det är på något vis lite tröttsamt det med, för att då det, frågan är ju, ja men okej, som influencer så du säljer ju bilden av dig själv, och då antar jag att de gör bedömningen att ja men nu måste vi helt omvärdera bilden vi har av Margot Ditz för att hon har lagt ut den här filmen. Och jag vet inte, det känns som en diskussion som vi kommer behöva ha framåt, alltså det här företags väldigt lättvindliga sätt att hela tiden behöva, att de alltid ska anpassa sig efter folkets nickar eller tittarnas nickar. Jag vet inte, jag tycker det kan också i sig vara lite irriterande. Sen vad det innebär för Margot Ditz i det långa loppet, det är ju väldigt svårt att säga om.
Mårten, tror du det kommer få några konsekvenser liksom samhälleligt, om man får vara så stor i orden?
Som jurist så hoppas man ju ändå alltid på att sådana här händelser kan bidra till att människor får upp ögonen för vad man inte får göra. Vad man inte får, det här får man faktiskt inte göra i sociala medier. Att det finns begränsningar, det finns förtal och hot, och man får inte skicka dickpics hur som helst. Och så här. Så varje sån händelse så hoppas jag ju på att det blir lite uppmärksamhet kring de rättsliga begränsningarna. Men sen vad gäller liksom Margot Ditz framtida karriär och sånt där, det har jag ingen uppfattning om alls. Kanske utgången för i det avseendet beror lite på om det blir någon polisanmälan, om det blir någon, för det kanske ändå skulle kunna vara menligt att om man dömts för brott då, men det vet jag inte.
Nej, det återstår att se. Tack så jättemycket Essie och Mårten för att ni var med i Dagens Story.
Tack så mycket hörni.
Tack för att du fick komma.
Vi som gjorde programmet idag är producent Mattias Dellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från SVT, Aftonbladet, Expressen, NBC och TV4. Och Otto som nämns i programmet heter egentligen någonting annat.